Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Orkneyöarna i slutet av 800-talet. Ute till havs pågår ett sjöslag mellan två vikingar. Norrmannen Einar, som är jarl över ögruppen, och Halvdan, som vill ta ifrån honom makten. Halvdan förstår att han inte kan vinna kampen. Han hoppar över bord och försvinner bland vågorna. Dagen därpå seglar Einar och hans män ut till skär och holmar för att leta rätt på utmanaren. Nu ska han dö och offras till Oden. Till slut finner de Halvdan och Einar får ner honom på mage, tar fram sitt svärd och låter rista blodörn. Det innebär att Halvdan får ryggen snittad, rebenen skärs sönder och lungorna dras ut så att det blir som fågelvingar på den döda kroppen. Brutalt? Ja visst. Men Einar gjorde det för Odens och kommande segrars skull.
Ja, det här är ju faktiskt en av få offermetoder i det här fallet som vi faktiskt har någon slags mer ingående beskrivning av. Man får anta att Einar då tar Halvdan och lägger honom på mage eller på något sätt binder honom eller håller honom. Och sedan står det att han skär upp hans rygg med ett svärd och hugger av alla revbenen från ryggraden och sen drar han ut lungorna. Ur det här, de här stora såren. Så det är en väldigt spektakulär och hemsk metod.
Historia Nu dock är podden som går historien på djupet. Jag heter Kristina Ekro Eriksson. Jag är journalist och arkeolog och har skrivit böcker om vikingatiden och tiden före vikingatiden. I den här dokumentärserien i 4 delar undersöker jag, tillsammans med journalisten Urban Lindstedt, vad som tog åt nordborna i slutet av 700-talet. Tillsammans med experter tar vi reda på historien om vikingar i dagens Ryssland och Ukraina, våldsamma begravningsritualer, odenskrigare och människooffer. Varför uppstod egentligen vikingarna? Vad gjorde de? Och vart tog de vägen?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Under en period av 5000 år, från bondestenåldern och framåt, så verkar människooffer ha existerat i vårt land. Det är barbariskt, men paralleller kan ändå dras till vår tid. För medan vikingarna offrade människor för religiös vinning, så offras idag unga män och kvinnor i krig för att uppnå politisk vinning. På 1700-talet då var det ju folknöje att titta på avrättningar och då trängdes man för att få en skymt av den lidande. I det här avsnittet kommer vi att titta lite extra på vad vi faktiskt vet om människooffer och andra brutala riter i Skandinavien under vikingatiden.
Men Kristina, var ska vi börja någonstans?
Ja, ska vi börja med djuroffer, för att det är ju ett väldigt vanligt fynd både i gravar som har ju dödat massor med djur och lagt ner till de döda. Och sen så har vi ju också på boplatserna sitter man väldigt ofta djurben utplacerade på olika magiska ställen, speciella platser. Det verkar som att de här benen har någon slags betydelse religiös, att de är till för att skydda människor. Men vad säger egentligen religionshistorikern Claes Wikström av Edholm som är aktuell med en bok om människooffer? Finns det arkeologiska bevis för att människor offrades till gudarna under vikingatiden?
Ja, antagligen med stor sannolikhet så får man nog säga att ja, man har hittat spår av det här bruket av människooffer som förekom under vikingatid och även tidigare då. Ett spännande exempel är den numera utdikade sjön Bokaren i Staby eller Rasbo strax utanför Uppsala i Uppland då. Där har man hittat vad som med största sannolikhet är en kultplats helt enkelt, som man har använt under ganska lång tid. Det var då en sjö och man hade byggt en plattform i sjön. Och där runt plattformen har man hittat slaktade hästar och människor helt enkelt. Och det i sig säger ju inte att det här är en offerplats eller att det här måste ju vara ett människooffer. Men det intressanta med just den här platsen är att man så tydligt kan se att människor och hästar har behandlats på samma sätt under samma tid och under en tid då vi vet, eller även har skriftliga källor, till exempel Adam av Bremen, som beskriver just människooffer och hästoffer och att människor och hästar behandlas likadant i offerkulten i Gamla Uppsala då. Och i Bokaren så hittar vi ganska motsvarande fynd. Det är hästar som har slaktats och man har haft ihjäl dem genom att slå dem väldigt hårt i pannan helt enkelt. Man har slagit in huvudet och sen har man slaktat dem och ätit upp dem. Och människorna har man också ett exempel där man har helt enkelt slagit in pannan med antagligen väldigt liknande föremål och sen kastat ner kroppen då i den här sjön tillsammans med hästarna. Så man har helt enkelt haft ihjäl hästar och människor på samma sätt och lagt ner dem på samma plats vid den här plattformen eller bryggan liksom ut i sjön under i stort sett samma tid.
Men varför offrade man?
Antagligen så har själva strukturen eller idén varit densamma i stort sett. Man offrar för att få någonting tillbaka, för att underhålla en god relation till något gudomligt eller kanske helt enkelt för att undvika olycka. Man måste upprätthålla någon slags relation till ett väsen.
Vilka djur var det då som var vanliga att offra? Man kan se att det är något speciellt med svin, särskilt i elitmiljöer. Att om man undersöker djurmatrester ifrån stormannagårdar, då har de i större utsträckning ätit svin än vad man gör på andra bondgårdar. spädgris till exempel. Det är ju väldigt dyrbart att äta spädgris. Man har alltså inte brytt sig om att göda den så att den blir stor och fin, utan det är något speciellt med de här små grisarna.
Om man ser till det arkeologiska materialet så är det ju, har man ju ätit väldigt mycket till exempel får. Och det är ju ett djur som inte alls nämns i några skriftliga källor när det gäller offerkult och sådär. Då nämns det ju andra djur som gärna ännu mer dyrbara, som hästar och hundar och liknande. Men får verkar ha varit väldigt populärt och svin också på sina håll. Till exempel finns det en plats, Borg i Östergötland, där man har hittat vad som sannolikt är ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt. En byggnad för rituella aktiviteter. Och där på hela gårdsplanen runt omkring så har man grävt ner enorma mängder svinhuvuden tillsammans med små amulettringar och amuletter. Så att uppenbarligen har helt enkelt grisen varit väldigt viktig i kulten vid Borg till exempel. Men vi har inga skriftliga källor som nämner en sån offerkult med gris.
Medan krigsoffer ägde rum i krigarnas slutna krets så kunde böndernas offerceremonier vara stora folkfester. Man passade på att ha marknad, skipa rättvisa och festa på samma gång. Och då träffades man vid fullmåne, gärna när en ny årstid gjorde entré. Därav namnet kalendariska offerfester.
Antagligen så har offercykeln, om man säger så, varit indelad i årets kvartal. Så att det är ju vid vinterns början och vid vårdagjämningen ungefär och vid sommarens början och vid höstdagjämningen eller liknande. Så att vid de fyra årstidernas början.
Ett offer, det är en rit där ett föremål offras eller att ett levande väsen dödas i syfte att vara en gåva till en gudom. Och syftet, det är att skapa eller upprätthålla en positiv relation till ett högre väsen. Man skiljer mellan offer som är relaterade till krig och så kallade kalenderfester som har att göra med fruktbarhet. Och vi kan börja med de krigsrelaterade offerfesterna som var en angelägenhet för krigsledaren och hirden. Och i dessa sammanhang då är det Oden eller Tyr som är mottagare av offret. Och Tyr, han var en krigsgud som gett namn till Tistan, men man vet inte så mycket om honom. Oden, som gett namn åt Onstan, är ju under vikingatiden den store krigsguden. Och han samlar döda krigare, så kallade enherjar, i sin stora hall som heter Valhall. Vi hör religionshistorikern Claes Wikström av Edholm igen om Oden.
Det skiljer sig lite åt mellan det jag brukar kalla för de krigscentrerade offren och den kalendariska kulten. Om man börjar med de krigscentrerade offren så förekommer de inom en ganska speciell politisk eller kulturell undergrupp som är då helt enkelt krigarna och deras krigsherre, då, den politiska ledaren. Och de är ofta väldigt tätt knutna till just kulten av Oden och de bygger hela sin ekonomiska struktur på att kunna tillägna sig genom vapenmakt, antingen rikedomar genom plundring eller genom sin styrka kunna kräva tribut och rikedomar från ställen som de ska skonas. Men det här bytet då som man får tag i, det ska ju fördelas sen av krigsherren till sina undersåtar för att vinna trohet och bygga allianser på olika sätt. Men det kan man också tänka sig att det överfördes på en religiös plan, att även Oden är ju en slags mytologisk förebild för de här krigsherrarna. Han är ju själv en gudarnas ledare och han regerar i sitt palats eller sin stora hallbyggnad Valhall. Och han har sina enherjar som är hans följe. Och på samma sätt så delar han ut segern till de som lierar sig med Oden. Men han kräver ju också trohet och något annat i utbyte. Det är oftast just att de som faller i striden ska tilldelas Oden. Så att han stärks av det här krigiska levernet och dödandet i striden. Och han stärks av offren som utförs till honom. Så att man kan se själva det krigiska levernet och krigföringen som en del. Och dödandet av fiender då. Och kanske också det regelrätta offrandet av till exempel krigsfångar som tas efter striden. Att de offras till jorden som en del av att återgälda guden för den hjälp han ger. Och fortsätta underhålla den här relationen och bygga alliansen med jorden så att man kan fortsätta vara framgångsrik och leva det här. Förhoppningsvis framgångsrika levandet, men förr eller senare så faller ju oftast även krigsherren och hans här. Och det gestaltas ju både i mytologin och i skaldediktningen och så vidare, hur orden ibland sviker sina gunstlingar. Men det är också en del av, kan man säga, en del av pakten helt enkelt, att ibland kräver han mer än vad han brukar och då står man sig slätt.
Men hur kunde då ett krigsoffer till Oden och andra gudar gå till?
Det finns inte så många beskrivningar av hur det verkligen går till, det här offrandet. En av beskrivningarna handlar om en hertig i Normandie, hertig Rollo eller Rolf då. Gånger Rolf kallas han i en del av de fornisländska sagorna. Han var ju helt enkelt från Norge, son till en jarl där, och han blev satt som hertig i Normandie, men trots att han då ansågs vara kristen och skänkte guld och pengar till, och egendom till kyrkan, så när han väl gick ut i strid så tog han sina krigsfångar och sen lät han offra dem, helt enkelt hugga ihjäl dem efter striden som ett offer till sina gudar. Så det är ett exempel. Man kan anta att han kanske hugger huvudet av dem då.
Men människor, de dödas inte bara för att offras till gudarna, utan människor kan också dödas i samband med begravningar för att läggas in till den döde. Men då kallas det inte för offer, utan de här dödade människorna, de räknas som gravgåvor. Och i förra delen så tog vi upp, eller åtminstone nämnde vi, en vikingabegravning där sånt här ingår, som ägde rum i dagens Ryssland.
Ja, den här begravningen där människor söp ihjäl sig.
Jajamän, det är mycket som pågår kring den här begravningen. För att den beskrivs av ett ögonvittne, en arab som heter Ibn Fadlan. Och det här äger rum på 920-talet i dagens Ryssland.
Vad gör hans vittnesmål så speciellt?
Nej, men han är väldigt detaljerad när han ger sin bild av den här begravningen av hövdingen. En närgången blick helt enkelt.
Mm. Men vad är det som händer egentligen på den här begravningen då?
Nej, men till att börja med så förbereder man sig. Hövdingen dör och sen tar det 10 dagar att förbereda hans begravning. Så det första man gör är att bygga en tillfällig grav, eller gräva en tillfällig grav, där man lägger ner den döda hövdingen tillsammans med en luta och mat och dryck. Så han ska liksom underhållas där i graven. Och de efterlevande, de arbetar flitigt med att sy en begravningsdräkt till den här döda hövdingen. Och så fästar man samtidigt. Ja, det fästas faktiskt så pass mycket att en del super ihjäl sig. De dör med bägaren i hand, säger Ibn Fadlan. Och så småningom så plockas den här döde mannen upp ur den här tillfälliga graven och så sätter man på honom den här nysydda dräkten. Och därefter så placeras hövdingen i någon slags byggnad eller ett tält ombord på ett skepp. Och man ska bränna det här skeppet, är det tänkt, med den avlidne hövdingen på. Men innan dess så ska man också döda massor av djur.
Bland annat hundar.
Ja, så här skriver Ibn Fadlan. Sedan kom de med en hund som de högg i tu och kastade på skeppet. Sedan kom de med alla hans vapen och la dem bredvid honom. Sedan tog de 2 hästar som de lät löpa tills de blivit alldeles svettiga och så högg de dem i stycken med svärd och kastade deras kött på skeppet. Sen kom en med 2 kor som de också högg i stycken och lade dem dit. Sedan kom de med en tupp och en höna, dödade dem, kastade dem i båten.
Jag tänker att han Fadlan, han var ju muslim, högt uppsatt, diplomat. Ska vi verkligen tro på hans berättelse? Är inte det här bara den vanliga smutskastningen av de våldsamma och
Nej, vikingarna? Jag tror inte det. Därför att det han beskriver, det ser man ju exempel på i vikingatida gravar i Sverige och Norge.
Det finns arkeologiska bevis som styrker hans berättelse.
Ja, det gör det. Till exempel Osebergsskeppet, där man inte bränt två kvinnor som har lagts på det här skeppet, men de har begravts på ett skepp. Så skepp vet vi ju förekommer i gravarna på den här tiden i samband med begravningar. Och där fanns det också ett slags tält som är uppbyggt på ett däck där de här två kvinnorna lade. Så det överensstämmer, bara det att de har inte blivit brända. Och det ligger ju mängder av hästar som har fått huvudena avhuggna. Jag tror det är 13 stycken hästar i Osebergsgraven, något sånt. Så vi vet ju, inte bara från Osebergsgraven i Norge utan från många andra begravningar, att det är en slakt av djur som äger rum i samband med begravningarna. Så det han säger, det stämmer överens med det arkeologiska materialet. Men sen är ju han muslim och han tycker att vikingarna är jättesnuskiga, att de inte sköter sin hygien ordentligt, att de är Allahs smutsigaste varelser. Men det är mer konstaterande. Så att jag tror inte att han vill förminska dem eller smutskasta dem.
Det är ju brandgravar.
Det här är Robin Lukas, arkeolog vid Upplandsmuseet. Och han har grävt upp många vikingar ur jorden.
Vissa av de här gravbålen måste ha varit enormt stora. Alltså, tänk dig 10x10 meter. Alltså. De flesta av dem vi hade på vårat gravfält hade ju åtminstone någon hund och kanske en häst. Men vissa hade också svin, getterfår, till nötboskap också, i alla fall delar av det, och väldigt mycket föremål.
Men vad menar han med våra gravfält?
Jo, det beror på att han har nyligen varit med och undersökt ett 50-tal gravar i Gamla Uppsala som är från vikingatiden, och alla de här är brandgravar, det vill säga att man har bränt de döda. Och i de här gravarna så ser man en social skiktning, att vissa, de har bara fått med sig kanske någon liten pärla i graven, en annan har fått med sig massor med smycken. I en grav så hittade man en urna, så var det ett svärd som man hade böjt kring själva urnan. Så alla de här gravarna är individuellt anpassade, det finns inte en grav som är den andra lik. Och han såg många spår efter, vad ska vi säga, storslagna begravningar.
Sen bränner man då, och beroende på att de är så genomsläppliga så är den... Jag tänker mig att det här bör ha skett på kvällen för att vara som pampigast med lågorna mot natthimlen. Men ligger vinden på, så, och vinden ligger ju alltid på Uppsala slätten, då går det fort alltså. Och det blir väldigt, väldigt hett, väldigt, väldigt snabbt.
Idag så är vi ju vana i stillsamma begravningar. Man står vid graven, man sjunger en psalm. Men så var inte fallet under vikingatiden.
Det måste ha varit en väldigt blodig tillställning. Många har liksom paraderats dit. Antagligen, när det gäller riktigt stora djur, hästar eller kor, måste de nästan ha lett upp dem på bålet och slaktat dem där och då. Och du kan tänka på, en färsk djurkropp kan inte vara det lättaste att bränna heller. Så det måste vara enorma mängder med virke helt enkelt i dessa bål.
För att liket ska kunna brinna upp, då krävs det ganska höga temperaturer, runt 1000 grader. Så man måste nästan haft en specialist på plats vid bålet som skötte om elden så att det verkligen kom upp i de här höga temperaturerna. Annars så blir inte kroppen genombränd helt enkelt. Och när elden slocknat, då återstår det ett rykande lager av aska. Och där ligger ben och rester efter den döda och efter djuren, efter föremålen som har bränt. Så det är inte bara aska när man har bränt någon. Det är väldigt stora benbitar också.
Varför bestämde man sig för att man skulle bränna sina döda?
Ja, men faktum är att Ibn Fadlan, han ställde faktiskt samma fråga till vikingarna. Och sen antecknade han vad de svarade. Så här skriver han: "Ni araber är verkligen dumma. Ni tar den människa som ni älskar och ärar mest och stoppar ner honom i jorden, och insekter och maskar äter upp honom. Vi bränner honom i eld på ett ögonblick och han far omedelbart till paradiset." Sedan brast han ut i ett högljutt skratt. Jag frågade varför och han svarade: "Av kärlek till honom har hans herre sänt en vind som tar bort honom på ett ögonblick." Och faktiskt, det hade inte gått en timme förrän skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska och stoft. Sedan uppförde de på stället för skeppet som de dragit upp ur floden ett slags rund gravkulle och satte mitt på denna en stor stång av björkträ och skrev på den mannens namn och namnet på kungen över Rus, och så begav de sig iväg.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi kan ju konstatera att vikingabegravningar, det var något extraordinärt. Och det som man reagerar på idag mest egentligen, det är ju att man faktiskt offrar en slavinna samtidigt.
Ja, det är faktiskt väldigt otäckt, för att Ibn Fadlan, han berättar om att det är en kvinna som anmäler sig frivilligt att dödas och läggas in till den här döde personen. Hon får en alkoholhaltig dryck och sen går hon in i tält efter tält och så har hon sexuellt umgänge med flera män. Och varje tältägare säger: hälsa din herre att detta har jag gjort av kärlek till honom. Och därefter så tar ett sexuellt och dödligt våld vid. För kvinnan, hon kliver ombord på det här skeppet där den döde hövdingen ligger och där hon snart ska brännas. Och där våldtas hon av sex män, och för att ingen ska höra hennes skrik så slås det med stavar på sköldar. Och till slut så läggs slavinnan in till sin avlidna herre i tältet. Men hon är inte död än. Utan då kommer det fram en kvinna, en äldre kvinna, en dödsängel, som tar ett rep och stryper henne samtidigt som hon stöter en kniv i hennes bröst.
Jag har ju hört ibland att man ifrågasätter det här, att man har ägnat sig åt människooffer.
Ja, enligt religionshistorikern Claes Wikström av Edholm så existerade människooffer, och han har precis kommit ut med en bok som heter Vikingatidens människooffer, och han har disputerat på det här ämnet till och med. Så vi får höra vad han har att säga om människooffer.
Det är ju en, såklart en mörk sida utifrån vad vi tycker idag, men man får komma ihåg att det här, det är kanske inte helt förvånande, för det var ju ändå en tid med väldigt stora sociala skillnader, och det fanns slavhandel och slavägande, och folk kunde helt enkelt ägas och vara en egendom till någon annan och behandlas på ett rättlöst sätt. Så att man också använde alla typer av egendomar, både kor och hästar och annat dyrbart, men även ofria människor som offergåvor. Det är inte så förvånande om man ser utifrån den tidens sammanhang.
Jag tycker det här med människooffer, det är ju det som är det absolut mest obehagliga med vikingarna.
Ja, tänkte och bevittna det här, men sannolikt så var det så oftast att det inte var någon från den egna gruppen som råkade illa ut. Men det kunde också vara någon från den egna gruppen ifall han eller hon hade brutit mot några moraliska regler kanske var en brottsling.
Det skulle kunna vara sådana typer av kriminella som helt enkelt har begått ett så pass grovt brott så att de utesluts ur samhällsgemenskapen och därför på ett sätt är som en främling för den egna gruppen och då kan användas på det här sättet. Lite som ett mellanting mellan en slav och en krigsfånge kanske.
Vi inledde ju det här avsnittet med ett krigsoffer då när Einar offrade Halvdan.
Det kommer från en isländsk saga, de här uppgifterna, och det finns ju, som vi har pratat om, nämnt i andra isländska sagor också, att man ristar blodörn. Men frågan är om de här blodsörnarna har ristats i verkligheten. Vi kan höra vad Claes Wikström av Edholm säger om det här.
Ja, det här är ju faktiskt en av få offermetoder i det här fallet som vi faktiskt har någon slags mer ingående beskrivning av. Man får anta att Einar då tar Halvdan och lägger honom på mage eller på något sätt binder honom eller håller honom. Och sedan står det att han skär upp hans rygg med ett svärd och hugger av alla revbenen från ryggraden och sen drar han ut lungorna ur de här stora såren. Så det är en väldigt spektakulär och hemsk metod. Och den är så märklig så man har till och med ifrågasatt om det verkligen kan ha funnits något sånt här. Man har tänkt att det här måste ju vara ett påhitt från medeltiden, att man tänkte sig att det här går inte ens att genomföra rent anatomiskt. Men det går att genomföra, för lungorna ligger ju precis innanför revbenen, så om man bara lyckas kapa av revbenen, att skära av dem kanske är väl svårt, men att hugga av dem är nog ingen omöjlighet om man har så pass bra vapen som man då hade helt enkelt under vikingatiden.
Och det finns ju andra exempel på hur man märker sig för att visa att man tillhör Oden. Till exempel i Gylfingaginning så kan man läsa om hur Oden själv märker sig med spjutudd när han ligger för döden. Och det är ett budskap till andra krigare. Ni som märker er med spjut kommer till mig efter döden. Och då kan man förvänta sig en tillvaro hos Oden i Valhall. Och det är den ideala döden. Och inför en strid, då kunde man också viga alla sina fiender till Oden genom att i början av striden säga att alla som jag lyckats döda skänker jag som gåva till Oden. Och dessutom så kunde man ta krigsfångar och offra dem efter striden. Och det verkar som att ju våldsammare dödandet var, desto bättre.
Kung Vikar som var kung i Norge, han dör också genom att offras till Oden genom att hängas och samtidigt genomborras med ett spjut, så att det räcker inte med att han bara dödas, utan han ska, det ska blöda och det ska vara spektakulärt. Han hissas upp i trädet och han ska hänga där med ett spjut genom magen, och det måste vara väldigt, det finns något visuellt som att man det verkligen ska synas och antagligen låta och vara riktigt färgsprakande kan man säga, men väldigt blodrött och säkert sprattlande och skrikande och hemskt på alla sätt. Väldigt våldsamt och spektakulärt, och det verkar som att man kanske eftersträvade det.
Tack och lov så är det ju väldigt länge sedan vi ägnade oss åt människooffer här uppe i Norden.
Ja, men samtidigt så gjorde vi ju det under många tusen år. Det äldsta exemplet är från Västergötland, det är Hallonflickan som levde för ungefär, ja, under bondesnollen för 6000 år sedan. Och hon har då antagligen blivit dränkt i en mosse bakbunden. Men frågan är varför man helt plötsligt slutade med det efter så här lång tid.
Det snabba svaret är att i och med kristnandet så upphör det här offerbruket. Offrandet av just människor var ju väldigt starkt knutet just till den härskande eliten. Alltså det var antagligen tänkte man inte alls att människooffer var riktigt möjligt för vem som helst på det sättet. Alltså den kalendariska kulten av med människooffer, så där att man offrar människor och djur tillsammans vid en etablerad kultplats på det sättet. Det var antagligen inget som ens var att tänka på för vanligt folk, utan det var någonting som just härskaren eller kungen hade möjlighet, vad ska man säga, socialt, kulturellt möjlighet accepterat att utföra, men också kapitalet nog att kunna utföra. Och när den här härskande eliten då övergår till kristendom, då väljer de andra sätt att uttrycka sin sociala position. Man slutar att döda människor på det här sättet och man slutar offra djur, och istället så börjar man bygga kyrkor och liknande.
I nästa del. Utifrån en runsten i Fröslunda socken i Enköping så kan man dra slutsatsen att kvinnan i familjen är kristen och inte mannen. För så här står det på runstenen: Gisel och Ingemund, goda unga män, lät att göra minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälper nu väl hennes själ. Alltså inte makens själ, utan det är hennes själ.
Där sägs det i Erik Rödes saga att de byggde sig en gård som heter Brattalid, och Kjödhilde lät bygga en kyrka, men hon lät bygga den lite avsides så att Erik Röde inte skulle se den när han gick ut på tunet och blev arg.
Du har hört tredje delen av historien nu dock, Vikingen i världen, som görs i samarbete med förlaget Historiska Media. Medverkade gjorde Claes Wikström av Edholm och Robin Lukas. Programledare Kristina Ekerå Eriksson, redaktör Aron Schurman, producent Urban Lindstedt, ljuddesign och slutmix Emanuel Lehtonen. Den här dokumentärserien görs av Urban Lindstedt och mig, Kristina Ekerå Eriksson.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.